Sportsnack, Sveriges nya sportradio och Elite Prospects, världens största hockeysajt. I samarbete med Unibet, betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se presenterar Inside Hockey. Inside Hockey.
Firma Bodin och Sibner här för ett nytt avsnitt av Inside Hockey, podcasten om, ja, vad är det podcast om egentligen, Peter? Vi har väl liksom aldrig kategoriserat oss själva på något sätt. Men det, jag kan känna en viss frihet i det, att vi inte behöver måla in oss i något hörn heller.
Nej, vi poddar ju om ishockeytävlingar. Och sen är frågan om man får använda begreppet ishockeytävling eller om Jonathan Lindqvist har patenterat uttrycket ishockeytävling.
Mycket möjligt att han har det. Så jag tror att vi släpper den innan vi får via Plays jurister efter oss där.
Ja, det är en podd om hockey helt enkelt.
Ja, det är ganska brett, så att det är bra. Vi behöver inte nischa oss mer än så egentligen. Du, det har hänt en hel del sen sist vi spelade in. Förra veckan snackade vi ju om den svenska OS-truppen och jag fick några som undrar, men varför pratar ni inte JVM? Ja, problemet var att vi var tvungna att spela in samma dag som JVM-finalen spelades. Och ja, därav att vi kanske var lite tysta kring just det lite mer aktuella ämnet. Men nu har det faktiskt gått en vecka sedan Sverige äntligen bröt sin guldtorka i JVM-sammanhang. Vann ju alltså guldet i Minnesota 4-2 i finalen mot Tjeckien. Och vi ska väl kanske inte stanna upp allt för mycket kring den. Jag tror att våra lyssnare har nog läst och hört det mesta om finalen och sådär. Men det finns ju en hel del intressanta saker i jag menar, kölvattnet av den här turneringen, Peter, som är värda att ta upp. Och vad tänker du framförallt på där?
Nej, men det jag tycker är väldigt roligt är ju, om man bortser helt ifrån då att det naturligtvis var fantastiskt kul att Sverige äntligen vann, och på det sättet de vann turneringen och de vinner 7 raka matcher och hela den här biten. Fantastiskt beteende från det svenska laget genom hela turneringen. Man märkte ju att det var en grupp som verkligen hade kommit ihop och som spelade för varandra och som spelade för sitt land och precis så här som man vill att det ska vara. Så det var ju fantastiskt. Och så fick vi ju lite Leffe Bork-vibba där också, för svåraste som finns att leda med 3-0, och det fick man ju liksom. Det var ju egentligen den enda men lite spänning, det skadade ju absolut inte. Men det jag tycker är fantastiskt med den här turneringen och så som den genomfördes, det är ju att Sverige har ju alltså nästan topparna, nu kommer det ju saknas vissa ledande spelare naturligtvis, men en väldigt stor del av den här kärnan kan ju spela JVM igen nästa år. Med tillskott från väldigt spännande spelare ur liksom dels 07-kullen som inte var med, och också 08-kullen som har ett par riktigt starka namn hemma i Sverige just nu. Så att jag tar väl den här turneringen dels som ett kvitto på att Sverige är väldigt mycket bra just nu med de här kullarna, men också att vi kan ju se fram emot fan en repeat nästa år.
Ja, precis. Alltså, det är ju lätt att fyllas med tillförsikt efter en sån här turnering. Du var inne på det. Vi hade ju faktiskt, av 25 spelare så var 12, alltså i princip hälften, födda 2007 eller då 2008 som i fallet med Viggo Björk. Så det är alltså 12 potentiella återvändare, vilket inte hör till vanligheterna, får man verkligen säga. Och framförallt på forwardsidan då, på backsidan så hade vi 2-0-7 Sacha Boumedienne och William Håkansson, men på forwardsidan var det ju faktiskt fler 0-7 än 0-6, vilket är fascinerande i sig. Men vi får också vara lite ärliga här, att vi kan nog kanske inte räkna med att alla kommer att vara tillgängliga, eller hur?
Nej, så är det ju naturligtvis. Alltså, Anton Frondell och Ivar Stenberg kommer väl med viss sannolikhet att vara bofasta i NHL. Det är kanske lite tidigt att säga än. Det är ju fortfarande en ganska stor tröskel båda två ska. Även om Ivar går 1-2 eller 3 i draften, vilket Frondell gjorde förra året, så är det ju fortfarande ett visst kliv båda ska ta för att vara ordinarie NHL-spelare i december nästa år. Eller detta året till och med är det ju. Men det mycket pekar väl tyvärr på att båda de spelarna kommer att vara tillräckligt bra för att hamna i samma sitt som flera av Kanadas spelare gjorde i år.
Ja, precis. Jag tycker Frondell är intressant där. Han tillhör ju Chicago Blackhawks, gick ju tre draften dit nu här förra sommaren då. Men han tillhör ändå en organisation som har väldigt många unga spännande spelare. Och där tänker jag, och det kanske är bara så här hoppet i mig, alltså jag är ganska övertygad om att han kommer att lämna Djurgården efter den här säsongen och ansluta sig till Blackhawks organisation. Men jag tar det ändå inte för omöjligt att han kanske landar i AHL och spelar med Rockford Icehogs, deras farmalag där. Och då enligt, jag menar, de reglerna som finns, och det är klart, de kan man alltid komma undan, som Buffalo Sabres visade med Konsta Helenius under den här turneringen då som var, att ja, men det jag kan ändå se ett scenario där han kan hamna i AHL och för att stå på tillväxt där, och att han faktiskt skulle kunna bli tillgänglig för spel i turneringen då. Och det baserar jag på just det här att Chicago Blackhawks, massor med unga spelare, och där de nog känner någonstans att, visst, Anton Frondell är en fantastisk spelare, men vi behöver ha några veteraner i laguppställningen. Vi kan inte bara köra liksom Connor Bedard, Frank Nassar och den typen av spelare, utan så att, ja, som sagt, det är egentligen helt idiotiskt att sitta här och spekulera i vad som händer om ett år, men jag vill ändå bara föra den tanken lite grann.
Nej, men så kan det ju absolut bli. Och sen, jag kan ju inte låta bli, jag tror jag twittrade om detta under turneringen också, jag kan ju ännu inte låta bli, med tanke på hur Viggo Björk nu, vilket jag var väldigt glad över, för det värsta jag vet är när det börjar spridas snack i draftnördkretsar om att nej, han är för liten, och så är helt plötsligt så har man liksom gått från att vara en jättetalang till en andra runda, som i fallet med Viggo Björk. Nu när han fick visa upp sig på den stora scenen och visa hur han kan dominera matcher, oavsett om det gäller att försvara en ledning eller liksom jaga ett mål. Vilken otroligt jävla smart spelare det är. Och så som hans draftaktie nu har klivit upp. Jag pratade med Niklas Wikegård om detta på Hovet i oktober när jag var hemma, och han sa det att jag tror inte Viggo har några problem att spela med spelare som är en decimeter längre, för han är så stark liksom down low. Han har sån benstyrka, han har sån smartness, han är kompakt, och det var ju precis det vi fick se nu i VM. Och så som Viggo har stärkt sina draftaktier, kanske uppåt till en topp 10, topp 8 plats i den här draften nu. Jag undrar var Chicago Blackhawks, som just nu ligger kanske lite i det häradet någonstans, säger att de får drafta 6, 7, 8. Tror du att de hugger på Viggo Björk? För tänk så jäkla kul det var. Och tänk vilken framtidskedja vi skulle kunna ha där.
Ja, det är väl inte orimligt alls. Däremot, jag tror ju när det gäller Viggo Björk att han definitivt spelar SHL nästa säsong. Och att han,
ja, absolut.
Ett stort utropstecken där. Liksom,
sidospår här må hända, men ja, med hänvisning till Chicago och Anton Frondell.
Precis,
och,
nej, men det är klart att det vore häftigt. Och jag håller med dig. Alltså, han borde definitivt ha stärkt sina aktier för att gå topp 10 nu, men ja, det är ett U18-VM också. Vi får se om han kommer vara tillgänglig där eller om det blir för mycket hockey för honom. Så att
nej, och då vill jag ju, men just detta U18-VM vill jag ju blicka framåt lite grann mot då, för oavsett vad som händer nu med Frondell och Stenberg liksom, så har ju Sverige en jättestark stomme för nästa år. Vi har Genborg och Boumedienne, och det liksom, det bara kryllar av starka namn där från 07-kullen. Men om man tittar lite på det U18-VM som kom upp, det är fan inga dåliga namn Sverige har på gång ut i den turneringen, och flera av de här kommer ju, precis som det var jättemycket 07 med i år nu då, så kommer det vara en del 08 med nästa år. Vi tittar på Malte Gustafsson i HV till exempel, som redan ser ut som en fullfjädrad SHL-back, liksom 17 bast gammal. Vi har Elton Hermansson i Modo, som ju är en annan sjukt spännande spelare som redan har liksom sett jättebra ut på seniornivå i den här åldern. Vi har Alexander Komandi i Örebro som väl, ja, han har debuterat i SHL vet jag väl, men framförallt öser in poäng i J20 då. Vi har Marcus Nordmark, alltså det finns ju jättemycket spännande 08, Ola Palme i Växjö till exempel, det är liksom det kryllar av jättespännande namn som kommer vara aktuella i JVM-diskussion nästa år.
Ja, nej, jag tror nästan att vi kommer, alltså det var ju mycket snack det här året när Melvin Fernström inte kom med, men jag tänker nästa år det kommer ju att bli några ganska tunga namn som inte tar plats och som man kommer att vara lite så här förvånad över, såklart. Ja. För att just som du säger, att konkurrensen trissas upp, och det är ju bara positivt, om man säger. Och sen när det gäller 07-orna, vi har ju några andra spännande spelare. Jakob Is Wozniak har ju varit utlånad från Luleå till Björklöven här och gjort det jäkligt bra i hockeyallsvenskan. Backen Oliver Sjöström, samma sak där. Var väl lite småaktuell redan för den här svenska truppen. Och sen 08-orna, där har ju också en annan spännande back, Axel Elofsson i Örebro. Som ju har varit extremt poängstark i J20, eller U20 som man tydligen säger nu för tiden, jag har fått lära mig. Ja. Så att det, jag håller med dig där. Det är ju, ja, men helt plötsligt så känner man en helt annan optimism kring svensk juniorhockey. Det är klart, vi har varit konkurrenskraftiga länge, men man känner verkligen att okej, det kan bli fler tunga medaljer här framåt.
Ja, och du har ju, jag menar, det är ju fler namn, alltså Viktor Klingsell i Skellefteå. Ja. Alltså det finns
Filip Ekberg
inte minst, som ju kan få en rebound här, absolut, för att se vad han väljer att göra nästa år i form av lagtillhörighet, men fortfarande en spelare som ju i U18 VM förra året klev in och var jättedominant, så att han lär väl inte falla från radarn. Så att jag menar verkligen, hur, alltså det finns ju redan konkurrens om platserna i den här truppen som är riktigt häftigt att se. Och jag menar Love Härenstam, rätt förvånad, jag menar, om han skulle spela. Han kommer inte att spela NHL-hockey nästa år. Så jag menar, han är ju definitivt någonting att bygga på målvaktssidan. Så att riktigt, riktigt kul att följa, alltså, framfarten för alla de här spelarna som är aktuella för nästa års JVM-trupp.
Ja, definitivt. Det är positiva vindar som blåser i svensk hockey. Där ser man vad guld kan göra. Få bort allt snack om svensk förlorarmentalitet och etc. etc. Du, jag tänker, vi ska hinna med lite andra samtalsämnen i det här avsnittet också. Vi ska vända blickarna mot NHL. Jag vet inte vad du gjorde i lördags, Peter, men kan du ha fått en titt på matchen mellan Boston Bruins och New York Rangers, möjligtvis?
Ja, titt och titt. Jag sneglade förbi som allra hastigast här. Vi hade två matcher och det var ju en matiné där. Så att jag coachade hockey själv i lördags, men jag sneglade in lite i pauser och mellan matcher och annat. Och det är ju, ja, man kan ju inte sluta titta när det är en tågolycka som händer i realtid framför ögonen på en. Otroligt. 10 kasser.
Ja, nej, de förlorade med 10-2 då, och det har ju såklart öppnat upp för en del frågor kring den här klubbens framtid och vad som kommer att hända härnäst. Och det som är lite fascinerande här, för några veckor sedan så var det den här utomhusmatchen i Miami. Blev ju en succé för Mika Zibanejad, gjorde 3+2 där i 5-1-segern mot Florida Panthers. Och efter det så tror jag nu Rangers har radat upp 5 raka förluster, varav den här 2-10-förlusten mot Boston Bruins var ju såklart det mest pinsamma som antagligen har skett inom Rangers, inom ramarna för vad de har presterat senaste åren. Det var en total härdsmälta. Okej, att Igor Shestyorkin, målvakten, är ju på skadelistan just nu, men det, så där får det bara inte se ut. Och det man undrar nu, jag menar, fjolåret, de tappade ju rejält. Det var ett riktigt dåligt år. Men den här säsongen, de gjorde ju ändå liksom ganska många saker för att stabilisera upp det här laget. Jag tänker på plocka in Mike Sullivan som ny coach. De värvade Vladislav Gavrikov, den ryske stabile defensiva backen, som free agent från Los Angeles. Ja, man kan ju räkna in JT Miller, värvningen kom ju ganska sent förra säsongen, så att den finns ju med i beräkningen också. Men det känns inte som att någonting som de har gjort har egentligen gjort det här laget bättre. Och det är många som också ställer sig frågan nu. Liksom, JT Miller kommer från den här infekterade situationen i Vancouver där av någon anledning, jag menar, det blev någonting där med Elias Pettersson. Vi ska inte gå in på detaljer, men ändå så utser man honom till lagkapten och tycker att, ja, men han är liksom snubben som ska leda oss framåt här, och han är den som ska gå till bräschen. Men det jag har sett av JT Miller den här säsongen är ju, jag vet inte vilket invektiv jag ska använda här, men det är ju jag förstår ingenting.
Nej, det är ju faktiskt så. Du kan ju rent av argumentera av de två spelarna, JT Miller och Elias Pettersson, som rubrikerna handlade om förra säsongen. Vem av dem har haft den sämsta säsongen? Jo, du kan ju nästan argumentera för att det är Miller. Det är en OS-spelare. Det är, ja, även, det är även Vinny Trocheck, också en OS-spelare. Jag begriper ingenting. Det är klart att alla lag skulle ju lida av att tappa Adam Fox och Igor Shesterkin. Det är ju inget snack om det. Men du tittar å andra sidan här då på Tampa, som har haft Vasilevski skadad och hela backuppsättningen mer eller mindre skadad under större delar av säsongen. De är kanske det bästa laget i hela öst och liksom har 10 raka segrar. Rangers har ju svarat på adversity på helt fel sätt. Jag menar, titta på deras... Tittar du på deras line-up nu, liksom, jag menar, deras första backpar just nu är Gavrikov och Braden Schneider. Deras andra backpar är Matthew Robertson och Will Borgen. Alltså, jag undrar om man ska förvänta sig mer än en bottenplacering i East när, det, när laguppställningen ser ut. Sådana här Lafreniere har man ju kanske gått och väntat på att liksom där Kreider och andra försvinner, att han ska kliva fram och liksom bli en ledare av det här laget. Han har ju snarare bara gått bakåt. Han ser ju inte bra ut alls överhuvudtaget. Det har inte alls funkat med honom under Sullivan. Så att det är liksom som att precis allting trendar i helt fel riktning nu för det här laget.
Verkligen. Och nu är frågan liksom, hur ska Chris Drury, den hårt kritiserade general managern, agera här? Och det är ju, det är ju en ganska, alltså de har ju fram till OS på sig här att försöka reda upp det här, för annars undrar de om det inte är dags att börja sälja snarare än värva. Vi vet ju att de var ju faktiskt ett av lagen, eller är ett av lagen, som har visat intresse för Vancouvers forward Kiefer Sherwood, som ju verkligen är het på marknaden just nu, som väntas bli tradad innan trade deadline här i mars. Men det mest intressanta namnet här är ju någonstans ändå Artemi Panarin. Sitter på utgående kontrakt. Rangers har väl försökt, gjort något så här halvdant försök att förlänga hans avtal. Men han blir ju 35 i år och ja, produktionen är fortfarande bra, men kanske inte på den nivån som, ja, men man förväntar sig av en spelare av den kalibern.
Nej.
Men det är väl nästan frågan, alltså, blir han verkligen kvar i laget?
Nej, det är, och det gäller, den diskussionen gäller ju Mika också. Även om jag tycker genom den här tuffa stretchen de har haft nu, så har ju Mika klivit fram och varit deras kanske bästa spelare. Han producerar ju för egen del i alla fall. Men jag menar, det i det här läget, de är nu med 6 poäng bakom en slutspelsplats. Just nu har Buffalo, som har den sista slutspelsplatsen, de har 44 matcher, Rangers har 47. Så att i praktiken så är det liksom ett 9-10 poängs liksom avstånd upp till slutspelsplatsen. Alltså, de måste ju hitta en Buffalo rejuvenation här och gå liksom på en 10 matchers win streak om det här ska gå och rädda den här säsongen. Och det är frågan, var ska den komma ifrån? Shesterkin borta är lite oklart hur länge. Adam Fox likaså. Alltså, hur ska de kunna ta sig förbi Florida Panthers, Pittsburgh Penguins, Washington Capitals, New Jersey Devils? Och vad händer med Ottawa som ligger en poäng bakom och 3 matcher mindre spelade? Kommer de ur den här krisen? Jag vet inte, men jag ser inget sätt som Rangers tar sig till slutspel på just nu. Och det måste man ju, det måste ju påverka hur man hanterar köpare versus säljare vid trade deadline, som i praktiken är egentligen innan OS. För när du kommer hem från OS sen så har du bara någon vecka på det innan det är trade deadline. Så att Chris Drury, Klian, har någon nog ganska tunga veck i pannan just nu.
Onekligen. Där finns det en del att jobba på de närmaste veckorna, minst sagt. Jag tänker att vi tar oss över Hudsonfloden när vi ändå är i New York-området där och landar hos New Jersey Devils i Newark. Det är ett annat lag, inte bara på grund av den geografiska närheten då, men det är ett annat lag som har haft lite krisstämpel. Nu vann man visserligen mot Minnesota Wild här sist när vi spelade in det här då. Men där kan man ju också snacka om ett lag i, ska vi säga, spillror rent av.
Ja, nej, definitivt. Och Det var ju en lite extra speciell match igår naturligtvis, i och med att man just då möter Minnesota och hela snacket med Quinn Hughes och Borsan och så vidare. Så att ändå styrkebesked att man lyckas vinna den matchen. Kul också att Jesper Bratt hittar kassen, sköt väl två mål där tror jag. Ja, jag tror nog mer på Devils än jag tror på Rangers i det här sammanhanget ändå. För jag tycker ändå strukturellt sett så ser Devils bättre. Jag tycker att de har den bättre laguppställningen.
Mm. Det som var den stora snackisen här gällande Devils, vi har ju sett, de har ju också åkt på sina bakslag här. 9-0 de förlorade med när stackars Markström släppte nio kassare mot Islanders av alla lag också, som lite ironiskt nog är bäst av New York-lagen just nu då. Men det som var den stora snackisen är att de petar ju Doggy Hamilton här, och grejen att de har ju försökt trada Doggy Hamilton, deras egentligen från början då stora backstjärna. De värvar ju honom till ett monsterkontrakt här för, nu måste jag tänka efter, det var väl sommaren 2021 tror jag. Så han är ändå inne på sin femte säsong med Devils, men de har gjort det ganska klart att de vill ju bli av med honom. Han är ju inte lika produktiv längre som han har varit. Han har haft mycket skadebekymmer de här senaste åren, och de försökte trade honom till San Jose Sharks i samband med draften förra sommaren. Lyckades inte. Han har ju en no trade klausul som gör att det är 10 lag som han har på en lista som man kan tradas till. Alla andra lag kan han nixa, och det ska han ha gjort i det här fallet då. Och,
vad jag har hört där är ju att agenten har ju sagt att de är villiga att titta på lag utanför den listan så länge det finns en fit, och det finns så att man är nog villig att expandera den listan lite grann. Men ja, det är naturligtvis precis. I det här skedet av karriären för Doug Hamilton, som egentligen liksom inte heller, han är 32 år gammal och har egentligen aldrig vunnit någonting. Det är klart att han tittar ju på en viss kategori av lag såklart.
Exakt. Och, men problemet då, för det här, du nämnde ju hela Quinn Hughes-situationen här förut då, att Minnesota och New Jersey mötte, så det var väl många som hade parat ihop Quinn Hughes med New Jersey Devils av förklarliga skäl, eftersom bröderna Luke och Jack spelar där. Mm. Men New Jersey försökte ju, men de har ju haft problemet, de har inte hittat det där utrymmet under lönetaket, och ett sätt de då skulle skapa det var ju genom att trada bort Doggy Hamilton, vilket de inte har lyckats med. De har även, tror jag, försökt med Andrei Palat, en annan veteran som inte riktigt håller måttet längre på det sättet han brukade under åren i Tampa Bay. Men så att det har ju uppstått en situation där liksom fansen har ju också vänt sig mot laget, och kanske framförallt general managern Tom Fitzgerald där, som ju har misslyckats med att få ihop det där drömlaget som många såg framför sig att han skulle skapa.
Mm. Det är klart att det inte är alldeles lätt att byta bort. Vi ska ju komma ihåg att Doug Hamilton är ju han har ju snittat uppåt en poäng per match. Alltså han gjorde väl 75 poäng eller någonting här för bara ett par säsonger sedan, och så kom den här skadeperioden, och i förra året så tyckte jag ändå att han såg bra ut, och jag menar siffrorna och produktionen finns ju där, men det är också en spelare som han tjänar 11,5 miljoner i år. Det är 9 miljoner cap hit kvar de kommande, tror jag, 2 säsongerna. Det är ju inte ett lätt kontrakt att göra sig av med mindre än att man är villig att svälja ganska stora delar av det, och i den positionen är ju inte heller riktigt Devils nu att de, alltså nej, det är en svår trade att pussla ihop, även om jag tror, för den delen, jag tror ju att Doug Hamilton har säkert ett par bra år kvar i NHL i rätt miljöombyte, en annan coach kanske, så tror jag nog absolut att han fortfarande kan vara serviceable, men till den pengen är svårt.
Nej, men det är sant, och det handlar ju såklart mycket också om att han måste få vara frisk, och det har han väl varit större delen av den här säsongen. Vi vet ju att Devils har ju två yngre backar med offensiv profil, Luke Hughes och Simon Nemec, som de ju säkert vill satsa mer på. Det är väl det som har varit en del av problematiken här också i den här säsongen för hans del. Så vi får se, det går väl mot någon slags skilsmässa, men som sagt, jag tror att du är inne på rätt spår där Peter, att det blir svårt för Devils att göra, att få det till något annat än en lönedump givet hans kontraktsituation, och det är väl det som gör den här situationen ännu mer prekär för dem.
Ja, nej, naturligtvis. Och sen det är klart, var det, vad var det nu? Var det mot Winnipeg som han satt och var healthy scratch, va?
Precis. Och men han var ju tillbaka här sist mot Minnesota, hade faktiskt två assist. Så att
han kliver in och har två assist, han är plus tre och klockar ändå runt 20 minuter, och det har han ju gjort rätt stora delar av säsongen ändå. Så att jag menar, det är klart att det är väl lite av en statement-match ändå för honom, ja, kan jag känna, verkligen. Att kliva in. Ja, jag fick en näsbränna, jag har inte varit tillräckligt bra. Det är han väl den första att skriva under på antagligen, som det nästan alltid är i de här sammanhangen. Men ja, jag tror ju att Devils problem är ju inte bara där dock. De har mycket annat som måste stämma nu om de ska kunna ta sig tillbaka i racet om en slutspelsplats.
Så är det definitivt. Du, innan vi avslutar dagens episod av Inside Hockey med mig, Uffe Bodin från HockeySverige.se och Peter Sibner från EliteProspects.com, så ska vi ta och titta närmare på ett svenskt nytt kontrakt som skrevs här förra veckan. Det var ju så att Filip Broberg, St. Louis Blues, förlänger sitt avtal med 6 år. Cap-hitten ligger på $8 million. Inte illa pinkat, va?
Nej, han har ju en fin löneutveckling i stort, den här unge mannen. Det får man ju säga. Det blev ju ordentliga rubriker här inför förra säsongen när han blev offersheetad, och det är ju rätt sällan en spelare som precis, det var väl egentligen i det slutspelet som han hade slagit sig in och blivit en typ ordinarie NHL-spelare, om ens det var i finalerna där 2024.
Precis, han kom in ganska sent faktiskt i jag tror han gjorde, nu ska jag titta utan, han gjorde 12 matcher under grundserien 23-24 och sen 10 i slutspelet. Men det var som du sa, det krävdes ju lite skador och sånt där för att han skulle komma in och få spela Stanley Cup-finalen mot Florida 2024.
Ja, exakt, och att en sån spelare då blir offersheetad och går från 800 000 till 4-5 miljoner i lön, det är ju ganska ovanligt att det händer naturligtvis. Och man får ju säga grattis till St. Louis, för den gamblen har ju liksom betalat sig. De har fått i ett skede där de under många, många år har haft en jättestark backuppsättning som började spridas för vinden och började brista Pietrangelo och så vidare, så lyckades man ju hitta en toppback för framtiden i Filip Broberg, och så har han ju spelat under förra säsongen. Och förra säsongen så hittade han ju målet ganska ofta. Han har väl inte skjutit med 2 mål i år så här långt, men är ju tveklöst en väldigt viktig spelare som loggar jättestora minuter, liksom kanske en en Jonas Brodin typ av back lite grann för St. Louis. Och jag menar, sådana behöver ju en Ryan McDonough eller liknande, en sån typ av spelare behöver du om du ska bli ett bra slutspelslag och vinna slutspelsrunder i NHL. Så att det här har ju verkligen betalat sig för Blues, och nu är han ju utan tvekan en del av framtiden där. Så grattis Filip, jag önskar att jag själv hade samma löneutveckling, det här har varit
ja, det är vi två om. Det är ju en fascinerande utveckling som du sa det, för att jag menar, han kom ju fram som en stor talang. Var du med i draften i Vancouver 2019?
Ja,
han valdes ju som 8:e spelare där av Edmonton Oilers, så det var ju många som ifrågasatte det valet. Och det är klart, de skeptikerna fick ju vatten på sin kvarn i och med liksom att det tog ganska lång tid för honom att etablera sig i NHL. Men just den här flytten var ju det bästa som kunde hända honom, att han på något vis slapp den här hierarkin som han var fast i Edmonton och kunde liksom släppas fri egentligen. Och tittar man på St. Louis backuppsättning, du var inne på det lite grann, de har ju en ganska ålderstigen kärna där, och vi får se hur länge de här spelarna blir kvar med tanke på att det här är ett lag som ju verkligen inte har trendat i rätt riktning den här säsongen. Så det är inte omöjligt att en Justin Falk eller en Cam Fowler eller kanske en Colton Pareko kommer att bli tradade på sikt för att lämna plats för yngre förmågor. Men det känns ju definitivt som att han kommer att vara en av backarna som de bygger det här laget för i framtiden. Och det är kul med St. Louis, för det är ju Alexander Steen ska ju ta över som general manager här nästa säsong, och vi vet ju hur många som är på väg upp. Otto Stenberg har ju kommit in och gjort det jättebra sen han Blev uppkallad från Springfield i AHL. Och vi har ju även Jonathan Berggren som kom över från Detroit på waivers. Och sen så vet vi att det finns fler. Theo Lindstein spelar ju AHL. Och ja, flera andra också. Så att det här blir väl ett lag med lite svensk prägel framöver, får man ju säga.
Ja, verkligen. Jättekul. Det var ju det för många år sedan där med Sten och Berglund och vilka fler det var där. Men det är väl ett lag som... Alltså St. Louis är ju ett lag som aldrig är så sexigt. Jag vet att när jag ska räkna upp alla NHL-lag i huvudet i något sammanhang så är det nästan alltid St. Louis och någon till jag glömmer. Lite så, men de har ju inte heller varit särskilt relevanta sen de gick och skrällvann, får man ju definitivt säga, den här kuppen 2019. Så att kul om det kan bli en liten svensk koloni där, och jag tycker för Filip Bobergs del så riktigt kul, säkert också med den här OS-biljetten som han fick, att det ger en extra motivation till att, ja, men nu har han fått kvitto på flera sätt att han har liksom framtiden för sig. Han är med i den svenska OS-truppen, han har fått ett nytt fint kontrakt. Nu är det bara upp till honom att fortsätta på den inslagna vägen.
Verkligen. Ja, han har många fina lönecheckar att se fram emot. 480 miljoner dollar höll jag på att säga, men det var det inte. 48 miljoner dollar. Jag försökte göra någon slags huvudräkning med dig i svenska kronor, men det får nog du ta. Jag tror du har bättre koll på läget.
Ja, det är 480 miljoner. Det är en väldigt massa pengar i alla fall. Så mycket kan vi nöja oss med att säga, oavsett hur dollarkursen påverkas här upp och ner.
Det är sant det, Peter. Innan vi slutar, några avslutande ord kring vad som händer på Elite Prospect?
Det är fortsatt full gas för oss på Elite Prospects. Vi släppte igår i vår app så släppte vi en ny videosektion, så att alla spelare som laddar upp highlight-klipp och liknande i sina profiler blir nu featured i vår app. Så att gå gärna in om ni har appen, vilket ni ju naturligtvis redan har. Gå in och se till att uppdatera den och följ massor av coola videoklipp som våra användare i första hand är ju, som laddar upp video på sig själva. Väldigt mycket unga talanger, fulla spelare som laddar upp läckra mål och grejer. Så att det är en dröm för dig som scoutar hockey lite på fritiden. Så glöm inte det.
Det ska vi inte göra. Med det sagt så tackar vi för oss, Peter Uffe, och tack till Sportsnack som låter oss hålla på och tjafsa här.
Tack så mycket.